Tack Jesus att du är här precis nu. Och när vi sjunger till dig från våra hjärtan så lyssnar du med ditt hjärta och tar emot den sången. Vi vill sjunga ut att du är vår räddare. Att du är vårt hopp, att du är vår glädje, att du är vår fasthet. Tack för att den här söndagen är inte något undantag utan att vi idag också får fira den du är. Vad du har gjort och det du vill göra. Här och nu och i oss som också får konsekvenser i våra liv i stort. Tack att du är här med din ande. Vi välkomnar dig helige ande att verka, tala i den här gudstjänsten. Röra våra hjärtan, kalla, mana oss, hjälpa oss, hela oss, stärka oss. I Jesu namn, amen. Varsågod och sitt. Det är alltid en fest att få medverka i olika områden i gudstjänsten. Och jag är väldigt glad att få vara med den här dagen, högtiden. Ni får bära fram liv, denna fantastiska skapelse. Jag fick, när jag fyllde år, inte jämnt alls, så ni behöver inte ha dåligt samvete att ni inte ringde. För några dagar sedan, två skyltar av min svägerska Lalla. Hon hade skrivit in ett bibelord på de här. En kort vers från Sefanja bok, det tredje kapitlet och den 16:e versen. Jag tänkte jag ställer dem här. Ni ser ju inte alls vad det står, men jag kan ju läsa det, citera det. Kan man läsa därifrån? Nej, bra. Då står den som någon slags symbol. I Sefanja 3:16 står det så här: var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Och det stämmer ganska bra överens med vad den här gudstjänsten handlar om, vad temat är. Men det träffade mig väldigt i hjärtat, såklart. Och kanske känner du igen dig i detta, jag har ingen aning. Men att det kan vara så i ditt liv att du känner någonstans att dina händer har en tendens att falla ner i dina knän. Och det du känner är inte mod utan missmod. En slags misstro till vad du egentligen håller på med, vem du är, vad du förmår. Och så sitter vi där med händerna i knät och undrar vad Gud ska ha oss till. Om vi längtar efter att vara redskap i hans hand. Vi har gått ett stycke på vår väg, vi har gjort en insats. Men ibland behöver vi få stanna upp och falla in i de här orden. Att våra händer inte ska falla i missmod. Varför då? Och därför att Gud säger det. Därför att han säger, var inte rädd. Därför att det är han som är styrkan, som är kraften, som är hoppet, som är modet. Inte vi själva. Varifrån kommer vår kraft? Varifrån kommer vår glädje? Gång på gång får vi vända tillbaka till vem det är som har kallat oss att vara individer, att vara människor, som har gett oss en uppgift, som har utrustat oss med förmågor. Gång på gång samma sak. Så vill Gud säga till dig och mig, var inte rädd. Känn inget missmod. I alla situationer så vill han ge oss kraft och mod. Och vi ska inte gå någon annanstans för att hämta den kraften. För att finna det modet. Utan vi ska gå till Gud. Var inte rädd. Paulus har vi följt under några söndagar. Om du har varit här så har du fått lyssna till predikningar om Paulus äventyr. Hans resor i olika städer, olika platser. Där han har försökt att förkunna det han har varit med om. Att Jesus är Messias, Guds son. Att Jesus är huvudet i det som har blivit församlingar runt omkring. det är han som har allting i sin hand. Att det är han som kallar oss. Den helige ande bodde i Paulus, och han gav Paulus styrka och mod. Och han är i det här kapitlet som vi rör oss i idag. Vi kommer inte läsa hela kapitlet härifrån idag. Det är 18 kapitlet i Apostlagärningarna. Men när han har stått och predikat och han har känt att många inte vill lyssna, men det finns också de som gör det och som vill omvända sig, så kommer Gud till Paulus i en dröm på natten. Och från vers 9 så står det så här i Apostlagärningarna 18. En natt sa Herren till Paulus i en syn: var inte rädd, utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas. Ty jag är med dig, ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Här i staden är det många som hör till mitt folk. Paulus stannade kvar där i 1,5 år och undervisade dem om Guds ord. Paulus behövde nog gång på gång samla ihop sitt lilla lärjungahjärta och finna friden, kraften och ron i Gud. I det här fallet var det Gud som talade till honom och som gav honom mod på nytt. Och jag tror du känner igen dig i det här. Jag tror vi alla känner igen oss i det här. Att vi behöver få uppleva hur det är Gud som kommer med sin frid mitt i det oroliga som vi kanske står i. Mitt i det omöjliga. Paulus hade upplevt både förföljelse och fängelse. Han hade också upplevt Guds fantastiska kraft på flera sätt. Inte minst när han blev befriad ur fängelset. Men ändå gång på gång samma situation där Paulus samlar ihop sitt liv i Guds kraft på nytt. Var i finns din styrka? Var i finns din frimodighet? Den här predikan skulle kunna handla om Paulus, om missionsresor till höger och vänster. Men det kommer handla om någonting annat, kanske man kan säga. En del av er känner mig och vet att jag jobbar i den här kyrkan som musikledare, att jag under hela mitt liv, ända sedan jag var 4 år, spelade och sjöng så mycket jag kunde och som oftast i kyrkor. I mitt hjärta finns det en stor glädje över den fantastiska möjligheten att sjunga och spela till Herrens ära, inte minst som kyrka och som församling. Men jag har någon gång då och då sista tiden känt lite grann av det som säkert Paulus upplevde ibland och som kanske du också upplevt. Ett slags missmod. Att det är någonting som på något sätt tystnar inom mig. Jag vet inte varför. Men kanske är det för att vi lever i en speciell tid just nu. Tittar man ut över en församling som den här eller en kyrka var som helst, så ser det inte ut som det gjorde på 1700-talet eller 1800-talet eller 1964. Tack och lov kanske. Utan vi lever i något slags Melodifestival Sverige som sitter här och försöker fira gudstjänst, och vi öppnar vår mun och vi vill sjunga tillsammans. Och ibland upplever vi att det lyfter, ibland upplever vi inte det. Och jag tänkte säga någonting om detta under några minuter. För att ge mig själv mod kanske, men också, och för att bearbeta det jag själv brottas med, men kanske ge dig en signal om varför vi firar gudstjänst och varför vi sjunger så förfärligt mycket som kanske någon tycker. Och det här hänger ihop med hela Guds uppmaning att vi inte ska vara rädda. Att det är han som är vår styrka och kraft och glädje. Och när du sitter här idag så ska du veta att Gud vill styrka dig. Att anden, den helige ande, vill leda dig vidare i ditt liv. Det kan ju kännas så att vi inte riktigt vet hur ska det se ut. Men Gud vill ju leda dig genom sin helige ande. Och när du sitter här idag så är det en möjlighet för Gud att tala in i ditt liv, att forma dig och att föra dig vidare i den kallelse som du har. Och hela tiden kan du höra ekot: var inte rädd. Var inte rädd. Den kristna kyrkans folk har alltid varit ett sjungande folk. Och det är ju inte av en tillfällighet, utan det är därför att Gud har lagt ner en särskild förmåga i det som vi uppfattar som musik. Vi ska inte gå in djupare på vad det egentligen uppstår ur själva musiken, med svängningar och allt vad det kan vara. Men musiken har en särskild förmåga för dig och mig att hjälpa oss att tro lite mer. Hur då? Ja, det når in i djup och i skikt i dig och mig som inget annat når faktiskt. Inte det talade ordet. Men det sjungande ordet har en förmåga. Den ordlösa musiken har förmåga att nå dig och mig i ett djup som vi inte riktigt trodde fanns. Och ofta är det som stannar kvar längst hos dig och mig i en gudstjänst just sången och musiken. Det kan vara en fras, det kan vara några ord som kom i en sång. Och det blir som ett mod för dig och mig som dröjer sig kvar in i den nya veckan kanske som kommer om vi firar gudstjänst på en söndag. Eller som en ton som kan hjälpa oss att sova lite bättre på nätterna. Eller att fatta de där besluten som vi måste fatta. Guds ande verkar i sången och musiken och när vi sjunger och spelar på ett ofattbart sätt. Det pågick ett litet kort samtal någonstans i Amerika för ett antal år sedan mellan en präst och en musiker. Prästen han läste ur kyrkklockans inskription så här: till dopet och bordet, till bönen och ordet, jag kallar var sökande själ. Och så spände han ögonen i den här musiken som satt där och så sa han: där ser du, här står det inget om någon musik. Och då säger musiken blixtsnabbt: ja, men lägg märke till var texten står inskriven. I den stora klockan som ljuder, som sjunger. Där finns allt samlat. Guds ord. Bönerna. Och jag skulle också vilja citera Nalle Puh. Han säger så här: man kan inte tvinga fram ett gott gnol. Man kan bara gå där ett gott gnol trivs. Man kan inte tvinga fram ett gott gnol. Man kan bara gå där ett gott gnol trivs. Sången och musiken i gudstjänst är inte bara ett inslag. Det bärar av så mycket mer. Och vi sjunger så mycket i våra kyrkor därför att vi tror att det förvandlar oss en smula, faktiskt. Och det är därför det har sjungits i alla tider i historien. Det är ett uttryck av längtan efter Guds helighet, efter Guds fullhet. Allt det där kanske vi har upplevt på lite olika sätt. Men så kommer nu detta som jag vill säga med lite eftertryck idag. Gudstjänstmusiken får aldrig handla om konsumtion, utan den ska handla om tjänst. Alltså gudstjänstmusiken får inte handla om konsumtion, utan tjänst. Och i allt detta så ligger ju egentligen en ganska stor självklarhet, att när vi kommer till en gudstjänst och firar gudstjänst och sjunger och spelar tillsammans, så gör vi det ju inte för att underhålla varandra eller för att vi ska kunna sitta i våra bänkar och lite godtyckligt: jaha, det var ju fint det där var inte så bra. Och så har vi kanske åsikter och synpunkter och så konsumerar vi. Och så känner vi att vi har saker att bevaka i den här konsumtionen. Får jag det inte på mitt sätt så då duger det inte. Istället är det ju tjänst. Inget som ska tillfredsställa vårt ego, utan någonting som ska göra oss mer sanna som människor. Att vi får ha en tjänande inställning, att vi får vara öppna i våra hjärtan. För att i en gudstjänst kan Gud använda oss på olika sätt. Och när någon försöker sjunga och spela framifrån en estrad, så är det inte för att visa upp något, utan för att faktiskt betjäna, för att hjälpa till, för att bistå. Och när vi har den där lilla överenskommelsen, då kan vi komma ett litet steg längre än där det ofta handlar om tycke och smak, om varför vi sjunger som vi gör och vi spelar som vi gör och så vidare. Det är också viktigt att få en åsikt och synpunkter om det där. Men vi behöver komma bortom det. Vi behöver komma överens om att gudstjänst handlar om tjänst och inte konsumtion. Hjärtan läggs till hjärtan. Och jag ska ge fyra stycken skäl till, och det blir väldigt specifikt, till att vi faktiskt ska sjunga. Och då menar jag så här, att när vi samlas till gudstjänst så har vi möjlighet att sjunga tillsammans. Öppna vår mun, höja vår röst och förenas i sång. Oavsett vad man tycker om att sjunga egentligen eller höra sin egen röst, så vill jag ge dig fyra stycken olika anledningar som hänger ihop till varför vi ska höja upp vår röst och sjunga. Är ni med? För det första, när vi sjunger med vår mun så gör det skillnad i Guds hjärta. Det gör skillnad i Guds hjärta. Hur kan det göra det? Med min knackiga stämma kanske man tänker. Men då är det så här, Gud älskar att höra din röst. Gud älskar att höra din röst, och han är den som har skapat dig och gett dig just den rösten. Och när du sjunger med din mun, när du låter luften strömma igenom och det kommer ut toner, så lyssnar han lite extra. Och det är inte svårt att tänka sig. När min dotter Esther sjunger hemma så tycker jag det är fantastiskt fint. Och jag lyssnar väldigt gärna. Och det spelar ingen roll hur mycket jag försöker sjunga själv hemma, men när hon sjunger så blir det alldeles speciellt för mig. Och så är det för Gud. Det gör skillnad i Guds hjärta. När vi tillber Gud genom vår mun så berör vi Guds hjärta. När vi öser vårt innersta för att ära honom och upphöja honom och tacka honom, så är vi i harmoni med hela skapelsen som lovsjunger Gud på olika sätt. Träden som grönskar och marken som grönskas och fåglar som sjunger. Man ger det man har. Man håller inte bara in om sig, utan man öppnar sin mun och låter det komma ut. Och utan just din sång i en gudstjänst så saknas något i helheten. Gud lyssnar extra noga efter dig. Inte som ett krav, utan som en längtan efter att höra dig sjunga. Och Gud som har skapat oss vill se oss inte bara sjunga utan gärna dansa också. Och där går jag lite bet. Jag är inte så mycket för att dansa offentligt i alla fall. Och vi gör det inte så mycket i vår kyrka. Men att få använda sin kropp till Guds ära berör också Guds hjärta. Det gör skillnad i hans hjärta. Och att sjunga med sin mun gör skillnad i ditt hjärta, i mitt eget hjärta. Hur kan du göra det? Alltså, sången och musikens stora möjlighet är att förlora oss i Guds natur, den han är. Vi blundar inte för vår egen litenhet, men samtidigt så låter vi Guds storhet och suveränitet förvandla vår litenhet. Och det var därför som slavarna sjöng en gång i tiden i Amerika, för att bilden av en annan verklighet gav styrka och perspektiv. När vi sjunger med vår mun så är det ett uttryck med hela kroppen som förvandlar oss. En längtan, kanske ett ouppfyllt hopp. Vi sjunger om någonting som vi inte ser, men som vi hoppas på, som vi ber om och längtar om. Och när vi gör det med hela vår kropp så sätter det sig. Precis som det gjorde för slavarna. Vad hade de gjort utan sin sång? Om de hade gått där tysta och tittat ner i bomullsfältet till exempel. Men hela kroppen vibrerade av ett hopp. Och det var ingen uppgjord koreografi, utan det var någonting naturligt. När vi sjunger så sjunger vi in Guds sanningar i våra liv. Och vi får göra det med hela kroppen. Det kan faktiskt vara så, även om du tvivlar och du inte tycker om att sjunga, att det kan vara väldigt förlösande att få ibland sjunga med sin egen röst och höra den rösten nå sitt eget öra. Och låta det, höra hur den knyter an till massa andra röster. Det är en fantastisk upplevelse om du inte har prövat det. Det kan hjälpa oss att inte bara vara åskådare utan faktiskt vara delaktiga i någonting. Det gör skillnad i mitt eget hjärta. Och sen, att sjunga ut som församling gör skillnad för andra. Och här skulle jag vilja fördjupa mig lite grann. I min värld så är sången och musiken i gudstjänsten som mest värdefull när den bär oss som gemenskap inför Gud. Alltså, när den bär oss faktiskt som individer inför Gud, bara genom att vi är med om det. Alltså bara att vi finns här där det pågår sång, att det händer någonting med oss. Jag tänker att i gemenskapen med andra troende så får du och jag bli burna i sången. När andra sjunger så dras du och jag med. Det hänger inte på oss personligen att klämma fram vår sång, men vi kan få inspirera varandra. Och ena dagen kan det vara så här att det är du som orkar sjunga, lyfta din röst, höja din röst, men inte jag. Och då tänker jag mig så här, att då lämnas inte jag utanför. Tack vare att det finns andra som sjunger och höjer sin röst, så dras jag med i en sång, även om jag råkar sitta tyst den gången. Och en annan gång kanske det är precis tvärtom. En anledning för mig att höja min röst kan vara att jag kan få vara med och bära någon annan i sången. Den gemensamma sången, lovsången i en församling, den gör lång näsa åt det individualistiska tänkandet. Alltså att vi sitter som öar, vi håller vårt eget för oss själva, vi tänker på oss själva, vi utgår från oss själva. Den gemensamma sången är en möjlighet att göra upp med det, faktiskt. Det är inte bara en symbol, utan det är en fantastisk verklighet i det också, när vi sjunger. Om du behöver motivation för att höja din röst, så kanske det kan vara just detta. Att din sång kan få hjälpa någon annan. Att din sång gör skillnad även för den som sitter jämte dig. När sången är som bäst så bär den alltså oss som gemenskap inför Gud. Och den bär oss som individer. Sången är inte privat i en gemenskap, men den kan vara personlig, men inte privat. Den har alltid ett ärende till Gud och till människor. Den angår oss, den hjälper oss, den bär oss. Det här har jag tänkt ganska mycket på sista tiden. För jag har upplevt, som jag kanske antydde lite grann, att i många sammanhang så har sången dämpats. Och då menar jag intensiteten, glöden, viljan att sjunga. Och det kan vara så på att jag minns fel, till exempel från min uppväxt. Men där sjöng man så det knakade i Philadelphia kyrkan i Virserum. Jag kan ju minnas helt fel, men jag tror det har hänt någonting. Och jag vet att jag delar den här frustrationen med några stycken. Och kanske är det en vilsenhet. Vi vet inte längre vad vi ska sjunga. Och ännu värre, vi kanske inte vet varför vi sjunger eller vad vi ska sjunga om. Men det kommer, kan vi kalla det, en våg av nya sånger. Och de kan bli ett problem. Men de kan också bli en möjlighet. Gamla psalmer har vi nött och stavat på i många, många, många år. Och så kommer vi till någon punkt någonstans där vi kanske tvingas faktiskt att revidera, att tänka till. Vilka sånger ska bära oss framåt nu? Vilka nya sånger orkar vi ta till oss? Hur ska vi sjunga? Hur ska det låta? Ska vi vara tysta? Ska vi sitta? Förstår ni? Det finns en vilsenhet. Och den här vilsenheten kan vi inte lösa med knep och knåp. Men jag tror att Guds ande kan leda oss. Det Guds ande fyller en atmosfär med sin närvaro, så kommer också sången på något sätt. Sen är det ett knep och knåp vilka sånger vi ska sjunga. Den sista punkten är varför vi ska sjunga, är att det gör skillnad för vår omvärld. Det gör skillnad för vår omvärld. Om vi tänker på de lite nyare lovsångerna som vi sjunger ibland, som har tonspråk som är lite poppigt kanske, eller lite kortare sånger, så är det inte alldeles oproblematiskt att förhålla sig till det kanske ibland, om man har en annan tradition i sig. Men Rune Vedalén, som är teolog, pastor, skrev så här en gång. Att lovsång, alltså den typen av lovsång som växer fram i många kyrkor, inte minst bland unga människor, ska inte räknas som sång. Det ska räknas som bön. Han själv är noga med att uttrycka hur han älskar denna lovsång som framförallt unga människor sjunger i olika sammanhang där han är. Men kanske förväxlar vi ibland begreppen och tänker att den sången ska ersätta körmusik, brass, stråkorkestrar, hymner, allt vad det är. Men tänk om det är så att den här sången som vi sjunger är bön. Då får det en annan innebörd. Och det händer någonting i sångerna när vi sjunger dem. Därför att vi ber genom de här sångerna. De bär vår bön till Gud. Jag tänker ganska mycket på det och jag tror att det gäller egentligen all sång som vi sjunger. Gamla psalmer eller vad det kan vara. Så är det böner. Och när vi sjunger dem så händer det fantastiska. Att orden inte bara handlar om oss ifrån vår utgångspunkt, från dem vi är. När vi sjunger de här sångerna så handlar det inte heller bara om de som sitter jämte mig i bänken. Utan det handlar om alla människor, situationer, sammanhang, omständigheter som du och jag bär i våra hjärtan. När vi sjunger lovsång, när vi ärar Gud med vår mun. När vi sjunger ut från våra hjärtan. Så får vi också bära med oss allt det som ryms i den här världen och som du och jag kanske bär på. I våra liv. Det kan vara vår egen smärta. Det kan vara vår grannes problem. Men det kan också vara situationen som vi ser i världen. Hemlöshet. Eller vad det kan vara. När vi sjunger. Tänk om det skulle vara så. Och tänk om vi skulle göra det experimentet. Att när vi sjunger. Så ber vi. Och när vi ber. Så förvandlas inte bara vi själva. Utan också vår omvärld. När du sjunger bara i dig har min Gud sin ro. Har min själ sin ro. Bara i dig har min själ sin ro. Så kan du få bära någonting fram till Gud. Som just du upplever behöver Guds ro och frid. När vi tillber Gud för hans storhet, Herren är min starkhet, så kan du och jag få bära fram omständigheter i den här världen. Om inte det ger dig anledning att sjunga ut, höja din röst, låta det skrälla lite grann här inne, så vet inte jag vad som ska få dig att sjunga. För sången handlar inte om dig och mig bara. Den handlar om vem Gud är och vad han vill i den här världen. Och vi får vara en del av den genom att höja vår röst och sjunga. Vi ska be en liten kort stund tillsammans här. Innan jag avslutar väldigt, väldigt kort min predikan och vi ska gå över i förbön. Men bli stilla. Om du vill, slut dina ögon. Men vi är i bön några minuter. Tack Jesus att du är. här just nu. Och du vet vad vi bär med oss hit i våra liv. Och vad det är som gör att vi sitter här idag. Jag tackar att du, helige Ande, känner oss och längtar efter att få leda oss vidare. Ingjuta mod i oss. Frigöra sången. Tack, helige Ande, att du är här just nu och hjälper oss med allt det missmod vi kanske upplever, eller tvivel, eller kraftlöshet. Tack att det är hos dig som vi får hämta styrkan, i din närvaro och i din närhet. Och tack att när vi sjunger, Herre, så gör vi det därför att vi tror att det hjälper oss vidare. Att det för oss framåt, att det för oss närmare som kyrka, som församling. Att det hjälper oss att växa. Och att det är ett uttryck, Herre, för att vi längtar efter dig och för att tro att du kan förvandla oss när vi sjunger. Amen. Vi ska alldeles strax be tillsammans, fortsätta. Vi gör så alltid i våra gudstjänster att vi tar tid för att be och sjunga tillsammans, betjäna varandra. Och det finns alltid möjlighet att komma fram hit om man tycker man vill göra det. Tända ett ljus som ett uttryck för en bön. Eller att få förbön för någon människa som hjälper dig och lägger sin hand på dig och ber över ditt liv. Det är en väldig befrielse det. Och så finns det möjlighet att bara finnas i det här rummet. Sjunga om man vill. Eller inte sjunga om man inte vill. Men jag skulle vilja avsluta min predikan med att säga att det här egentligen inte var en predikan. För om vi ska tolka det som en predikan så var den inte särskilt bra. Men kanske du i ditt hjärta känner att någonting av det som jag har sagt här, att du vill på något sätt arbeta vidare med det. Eller prata med mig om det eller någon annan, så gör det. Det enda jag egentligen har försökt att säga är att jag tror att det finns en fantastisk sång som vi kan få uppleva fysiskt. Och ni kan tycka att det är ett tjat om detta, men jag är ju anställd för detta i den här kyrkan. Jag tror absolut man kan sitta tyst. Jag tror absolut att man kan vara lika nära Gud, lika delaktig i en gudstjänst, lika mycket i bön som någon annan. Och jag vet också att det finns enorma hinder med nya sånger för de som är äldre. För de som är yngre är det svårt med äldre sånger. Men vi ska inte hamna i samtalet om detta, utan vi ska tänka vidare. Hur kan jag få vara med och be med min mun? Öppna min mun. Så i den här fortsättningen av den här gudstjänsten, så känn ingen press, men sjung ut. Och låt dina ord stiga till Gud från ditt hjärta. Och nu ska vi alldeles i början av den här förbönstunden, tror jag, få ett ord här. Och sen kommer vi att sjunga, och när vi gör det ska vi stå upp och sen är vi igång och ber och sjunger.
Klockan 10 är det ju bön varje söndag där uppe, där alla är välkomna. Ursäkta. De som träffades där frågade idag Gud, har du någonting att säga i gudstjänsten? Och så satt vi tysta en stund. Och så började den ena efter den andra säga, ja, jag såg en bild och jag hörde det här. Och så tyckte vi att ja, men det hör ju faktiskt ihop allihopa grejerna. Så kanske att det är Gud som ville säga någonting. Så vi tar lite mod till oss nu och säger detta. som vi tror kommer från Gud. En fick en bild av Josef i Bibeln när han satt i fängelse. Och då var det ju väldigt förmodligen mörka fängelsen på den tiden. Och känslan som vi fick var att det skulle kunna betyda att det är en hälsning från Gud till någon som känner att livet eller en del av livet känns som ett fängelse just nu. Och att Gud säger, ge inte upp. Det känns som om det inte finns någon dörr ut och andra har stängt dörren så du inte kommer ut. Men ge inte upp, för jag kommer att befria dig snart. Så ge inte upp. Så fick ett bibelord, en annan person.
Det här bibelordet vill vi läsa också som en hälsning, kanske att någon upplever sin situation så här. Det kommer från Jesaja 40, vers 27. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren. Min Gud tar sig inte an min sak.
Sen var det en annan som fick bild av att någon satt i bänken och kände så här att ja, nu har jag fått allt jag kan få och Gud ger kanske inte mer än detta just nu. Eller så känns det som om jag inte är så nära Gud, eller Gud är inte så nära, så han kan inte, hans ande kan inte ge mig det jag behöver just nu eller allt det han vill ge mig. Och då var det en annan som sa, ja men då kanske det var en bild i alla fall jag fick. Jag fick en bild av när man satt åt sill och potatis. Och förr i tiden var inte det den här festmaten som vi idag tänker midsommar, sill och potatis. Utan det var vardagskost. Och då var det en bild av att man satt åt sill och potatis bara. Medan det runt huset var uppradade varubilar med stängda dörrar. Men att Gud vill ge så mycket mer. Och han är runt oss. Han är mycket närmare än vi någonsin tror. Och en sista bild som en annan fick då, det var att Gud slog ner tältpinnar runt hela kyrkan och reste sitt tält. Och tabernaklet, alltså föregångaren till templet, var ju ett tält. Och vi tolkade det lite som Guds närvaro här, att han är så nära. Och en annan tanke med bilden också, det var att tält är lite befriande, det kan man flytta med sig. Ingen av oss är fast liksom, utan Gud flyttar med oss när vi går härifrån.
Och nu ska vi sjunga och be tillsammans. Och vi ska börja med att be i en sång som handlar om världens hopp, Jesus Kristus. Och jag föreslår att vi står upp i början, vi brukar göra så, för att den som vill röra sig framåt har lättare att komma fram kanske. Men när du känner får du naturligtvis gärna sätta dig ner. Jesus, du är världens hopp och ljuset, det är starkare än mörkret.